Jag ska bara kolla. Så, tack. Hej!
Hej!
Hej! Hey. Du, det går bra för dig nu, Jonas, va? Har jag hört.
Du har hört? Vad har du hört?
Ja, nej, att det går bra för dig.
Det går alltid bra för mig. Ja. Pengar rullar in som det ska, eller vad fan är det man säger?
Ja, och jag tänker liksom från min leverantör på skaftmaterial. Jag pratade ju med han i veckan och han hade lyssnat på podden och så han skrattade. Poddar du med den Jonas då? Ja, okej. Ja, det går bra för han nu. Jaha. Och jävlar vad bra det går för han. Ja, men vadå då? Han ringde mig förra veckan och så sa han, ja, hej, det är Jonas, jag vill beställa all massur du har. Jaha. Och sen sa, märker du bra sved på fakturan? Ja, bra sved.
Jag skulle,
ja, all massur.
Nu skulle jag vilja höra vem detta, den här personen i fråga är då, va?
Nej, det kan jag inte säga på det. Det namn kan vi inte komma.
Jag får nog ta ett allvarligt snack med han.
Ja, jag tror det. Och att han levererar det med på droskan hem till dig.
Ja, men det är, det är bra. Då kommer han i veckan, det är ju perfekt. Då har jag någonting att elda med. Klockrent.
Ja, när du sitter i din Chesterfield-fåtölj och kastar massurer på brasan. Ja, men det är kul. Det är kul att det går bra för någon.
Ja, men det är väl bra. Absolut.
Knivpodden. Hej och välkomna till Knivpodden, en podcast för, om och hur man gör knivar. Med oss är jag, Patrik Karlvik från Smedja Aspen. Vi har Axel Alfredsson från Alfredsson Knives och Jonas Jonsson från Isasmedjan. Hej och välkomna.
Tack så mycket, Patrik.
Tack!
Får vi väl säga.
Ja. Vad har ni jobbat med i veckan?
Mm. Vad har vi gjort? Jag kan väl börja. Lite av varje. Faktiskt. Lite smide. För en gångs skull. Det var ett tag sedan.
Ja.
Nej, men jag har smitt. Ja, jag håller på med lite ådra här nu. Så det får väl förhoppningsvis lite fatt på, så jag kan färda upp lite här nu i veckan som kommer, är tanken. Så det blir någon liten integral och någon stor jättebunka kliver. Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska kalla det för. Men den är ju 210 gånger 110 är väl höjden på den. Och sen är det då liksom en bunka spets eller vad man ska kalla det för då. Alltså den är avskuren på sniskan då.
Mm.
Faktiskt rätt kul projekt, fast jag fick göra tre blad innan jag fick till det. Det var ett helvete att få det till att sitta. Det är ju så med de lite större bladen. Och sen är det ju, jag har alltid kört med bara ett, alltså en bit kärnstål. Men nu så var det liksom, i och med att jag skulle göra så, skulle bredda den så pass mycket och ha så pass mycket längd, så ville jag liksom testa så jag fick lite tjockare. Och jag körde med 26E3, vilket bara är 3,8 mm. Så jag la tre lager istället då emellan som kärnstål. Men den första då som jag gjorde det på, den drog isär i härdningen. Och sen den andra, den delaminerade i smidet. Och sen nu den tredje verkar som att den håller. Så att förhoppningsvis så blir det väl kniv av den i alla fall. Så att det.
Spännande.
Ja, men absolut. Vad har jag mer gjort? Ja, lite av varje. Lite handtag. Lite så, det är inte färdat upp så mycket, men det är som sagt i kommande vecka här så blir det väl nog ett helt gäng med knivar som blir färdiga förhoppningsvis. Så.
Mm. Hur många alltså fokuserar du på att göra i stopet då? Hur många knivar blir klar nu?
Nu är det väl ett, ja, vad fan jag måste tänka här. Ja, det är nog 7-8 stycken i alla fall ska jag väl försöka vara färdiga, hade jag tänkt här. Och det är ju lite av olika dignitet och på svårighetsgrad, så att det är liksom, vi får väl se hur mycket som blir klart och inte blir klart. Man tror alltid att man ska få mer klart än vad man gör. Men, ja. Det är bara att köra på och hoppas på det bästa. Så är det. Jaha, Axel.
Trevligt. Ja. Ja, jag har inte gjort mycket. Ja, knivrelaterat har man väl gjort, men inte mycket i verkstaden. Oj, nu. Ursäkta. Nej, jag var ju och posta alla knivar i måndags. Mm. Och det tog ju sin tid, det också. Hon såg måttligt glad ut när jag klev in på terminalen med släpandes på två stora säckar med packrör.
Ja, det tar.
Alltså, skicka dem här.
Ta en stund och bara läsa in allihopa
det. Ja. Nej, så skickade jag den och sen så kom jag hem och då blev det bara som att de släppte en sten från bröstet. Så då la jag mig i soffan och redigerade podd efter några dagen. Nej, sen har jag hållit på med bokföring. Jag har så inåt helvete med bokföring. Jag är inte klar än heller. Och sambon har ju tagit sig lite semester nu för att hålla på med trädgården. Så då har jag ju istället för bokfört så har jag hjälpt till där. Då. Så ja, det har varit mycket trädgårdsarbete. Så inte så mycket knivmässigt. Ja, i och för sig så har jag ju liksom gjort klart med lufthammaren.
Ja.
När turkiska lufthammaren till nya lokalen.
Det var trevligt.
Ja, det är skitkul. Kul. Så är man riktigt taggad. Så den kommer ju... Jag flyttar in i lokalen 1 juli. Den här kanske kommer veckan efter det.
Eller hur den tillverkas de på beställning? Eller de har på lager? Eller hur den funkar det med den
biten? Det är både och. Mm. Just den jag köpte, den var ju ett demo X.
Oh, just det,
men ja. Jag får samma garantier. Så det är 2 års garanti från fabrik. Och så är den ju CE-märkt då.
Mm. Ja, den är inkörd dessutom.
Precis, det är det, ja. Det är ju som att ingen vill ju köpa en ny moppe när man var tonåring. Man vill ju ha en som hade gått 50 mil.
Som man vet funkar.
Ja. Nej, men det känns riktigt roligt.
Det spelade väl ingen roll, man började ju trimma direkt ändå ju.
Ja.
Skulle ändå köras in sen.
Ja, precis. Nej, alltså jag har ju mycket av det här, allt det här man vill när man ska googla efter något. Och nu ska jag ta reda på det här eller rita upp det här. Mycket sånt har jag gjort. Kolla mycket på fundament. Och jag har snackat mycket med en kille som har en 40 kilo svensk lufthammare som har gjutit fundament. Och han skulle ta ett kort och skicka till mig, men... det går så bra för han.
Ja, det är alla det jävla eldandet. Alltså. Det är det som tar sån tid, så jag hinner liksom inte med. Nej, men det kommer i veckan, jag lovar.
Ja, det är ingen fara. Och sen så... Jag har inte bara köpt ett städ, jag har köpt 3 städ. Eftersom att varenda gång jag kontaktar någon på ett städ så känns det som att det är liksom en nummer 2 som ringer. Och då är det redan sålt. Så då ringde jag inte Sök och Finn på P4. Så tog ju de med mig och pratade ganska länge om jag var knivmakare och så. Sen efter det då hade ju 7 stycken ringt in med städ. Så jag har varit hem till någon helgen och fick ju både städ och plåtklipp och tänger och allt möjligt. Och idag var jag ju och köpte 2 städ som var väldigt rostigt och dåligt däran, men som går och putsa upp lite då.
Mm.
Så det började ta sig, man började ju liksom känna att snart den där lokalen är liten redan.
Ja, det går väldigt snabbt.
Man fyller upp det.
Speciellt om du ska samla på städ.
Ja. Ja, men jag tänker det är ju liksom lite som guld. Aha, ja, hemma.
Det är det.
Det går inte
de sjunker pris. Inte i värde heller.
Nej. Så det är väl det, inte så jättemycket i kniven. Så jag har ju klart en custom och skickar och så. Ja. Du då, Patrik, vad har du gjort i veckan?
Oj. Ja. Vad har jag sysslat med? Jag får nästan tänka lite. Nej, men jag har inte gjort jättemycket på kvällarna nu egentligen. Jag har varit trött. Ungarna har sovit dåligt och sådär, så det har inte blivit jättemycket. Jag har använt den här testkniven som ska ut då, den här till produktionen. Har väl använt så mycket jag kan nu här i veckan och det funkar väldigt bra. Så jag skickade iväg den med posten idag till första killen som ska ha den och prova den då.
Ja, just det.
Sen gjorde jag klart ett par små pettiblad nu i helgen då. Med lite grövre grind än vad jag brukar göra. Jag gillar dem. De ska vara lite tjockare liksom. Mm. Men ändå med en tunn, fin spets som man kan gå in och peta lite där det behövs.
Ja, det är trevligt. Absolut.
Färdigställde några skaft har jag gjort. Kapat upp block då och färdigborrat allting och förborrat lite frontbitar och sånt här. Mm. Stavat ihop det så att det finns att börja forma av när jag får tid att slipa sen nästa gång. Har jag gjort något mer? Jag skulle ha härdat idag, men det blev inget. Det åskade ganska kraftigt förut här, så jag vill inte ha alla styrningar och sånt där igång, så då tar jag det någon kväll i veckan istället.
Mm. Ja.
Ja, det har varit lite ostadigt väder kan man väl säga.
Det är ett problem ibland. Jag är lite inne på om man ska lägga de pengarna sen. Nu, jag kör ju inte så jättemycket, så det är egentligen ingen fara, men ju mer man håller på, desto mer är det ju ett problem. Man ska sätta in en sån, dels en sån överslagsbrytare i skåpet då. Mm. Och så kanske investera i en åskledare uppe på verkstaden.
Sen är det ju inte alltid det hjälper. Beroende på vad man gör då, va?
Ja, klart, det beror på vad man gör. Man kan ju förstöra det inifrån också.
Inga problem alls. Ja,
men jag har, som tur är, jag har en bra elektriker som har hjälpt mig mycket. Han bor inte så långt härifrån heller, så att
ja, det är perfekt.
Det,
bara ring om du behöver hjälp någon gång. Jag har stenkoll på det.
Du är bannad från din elektronik. Ja.
Du skarvar fem strömdrosor till din härdugn och sen kopplar ihop med sockerbitar.
Japp, precis. Ja,
det är
perfekt.
El, det är inte svårt. Det är bara blå kabel till blå kabel. Och gulgrön kabel till gulgrön kabel.
Ja, precis.
Jajamän. Eller som när vi kopplade in min härdugn, när allting kom i bitar. Du fick koppla hela styrskåpet själv liksom.
Ja, men då är det rätt bra att man har någon som kan det där lite grann.
Ja, verkligen.
Vad har du för härdugn, Patrik?
Jag har en gammal Osmund. En sån industriugn som tillverkades i Uppsala förut.
Aha.
Den väger 1100 kilo.
Mm.
Den är inte så stöldbegärlig med andra ord.
1100 kilo, jävlar. Vad fan är det som väger på ändå? Alltså hur stor är alltså kammaren, vad fan man ska säga på?
Den är 50-55 djup någonstans.
Mm.
Sen 30-30.
Vad är det som väger på den då?
Hur mycket den har 40 cm tjocka väggar. Den här är ju byggd för att stå på dygnet runt, året om.
Mm-hmm.
Du kan ställa den på 1000 grader, sen kan den stå där ett år. Det påverkar den inte liksom.
Men tar det inte lång tid att värma tegel varmt då?
Den tar väl så där. Den är inte jätteblodig. Sen jag drog om alla slingor och sånt i den också.
Mm.
Sen dess tar det nog inte mer än... Jag är uppe på 1080 på 2,5 timmar kanske.
Ja,
så det är ju långsamt om man jämför med de här små ugnarna. Men
ja, det,
det är ändå helt okej.
Okay. Det är inte så jävla farligt. Ja. Innan tar 90 minuter upp till 1100, tror jag.
Ja, jag ligger nog på samma också, tror jag.
Så det är... Någonstans där, 2,5-3 timmar ungefär.
Mm. Det är ju helt okej.
Okay. Men sen när den väl är uppe i temperaturer, så då drar den ju ingenting istället då. Att ha så himla mycket massa.
Ja, precis.
Öppnar jag dörren så sjunker ju inte temperaturen direkt som du gör i de här små ugnarna. Liksom, utan det är väldigt bra på det viset.
Mm. Ja, om man kollar, inte för att jag behöver, men Paragons ugnar.
Mm.
Speciellt de nya tycker jag verkar vara så jävla smidiga. Alltså med olika zoner för temperatur.
Mm.
För det kan jag faktiskt känna och märka av på. Jag har ju Evenheat KF18.
Mm.
Och den värmer ju bara upp hela. Men det är ju liksom när du håller på att öppna och på luckan så blir det liksom, tappar ju mycket.
Mm.
Och sen så även kompenserar den för hela. Och då är det liksom längst in så är det ju fortfarande varmt.
Mm.
Ja.
Men
Evenheaten, den har väl elementen i ett U runt om bara, va?
Ja.
Det ligger sidoväggarna och sen längst bak.
Ja, precis.
Men
det är ju en...
Min är ju...
Runt
ja,
om,
precis.
Va?
Den är liksom tak, väggar och golv. Men däremot så är det ju...
Ja.
Den är 50 djup, men den är liksom bara... Ja, typ 25, ja, kanske 30 som det är. Så att har du väldigt långa blad där spetsen sticker in en bit så är det ju lurigt som fan. Så att den är lite så.
Min den är ju lagd hela vägen från de... Ja, från bakre väggen då, och hela vägen fram. Också runt om.
Ja, just det.
Mm.
Så du har ju en väldigt jämn temperatur i hela. Men bara frontluckan är ju 15 cm tjock kanske.
Ja, men precis. Ja, men det är perfekt.
Så att du springer inte ens iväg med luckan.
Nej. Nej, det är väl lite så. Är bara luckan väger mer än vad min gör.
Jag tänkte på det förut, att de enda sakerna som jag har som är stöldbenägna egentligen, de väger så jävla mycket så att jag skulle kunna sitta i en stol och titta på den om de försöker
springa. Ja, jo, men det är väl lite så.
Inte... Ja. Vi glömde ju den punkten. Den första. Vad har ni i glasen nu då?
Ja, vi har i glasen.
Ja, jag har en Nikka. Mm. Japansk whisky. Men brukar sulta lite på ibland.
Mm. Det är inte dumt alls.
Nej, Nikka är den är, den är riktigt bra. Mm. Den är len och rökig samtidigt. Mm. Speciellt den här som är cask strength då.
Alltså den är ju lite udda skulle jag vilja säga från det japanska. För att många av de japanska är ju jävligt spritiga utan smak. Upplever jag i alla fall.
Ja, precis.
Den är, ja, jag tycker med, den är jättetrevlig. Faktiskt. Oj, plopp sa det här.
Vad korkar upp nu då, Jonas?
Vad har du?
Nu är det en Highland Park cask strength här. 60,8%. Den susar till lite.
Mm, ni ska inte jobba imorgon.
Jo då, jag har skott tidigt.
Ja. Jo då.
Nej, men den är helt okej. Sen har jag faktiskt, för att bryta av lite grann, så har jag en liten kyss. En lokal öl från Faråkra hantverksbryggeri. Det är en IPA. Jättetrevlig faktiskt. Mm. Så att det sitter jag och suttar på. Du då, Axel?
Ja, nu sitter jag och suger på en Eriksberg-karaktär. Ja, det är väl bara den öl som jag går och köper när jag vill ha öl, tror jag. Mm. Jag tycker den är trevlig. Mm. Och sen så har jag min 3-5 när den här tar slut, som tydligen var alkoholfri öl med Staropram. Men det kan väl göra mig gott, för förra gången vi poddade så var jag bakis. När jag vaknade var det. Det är kul om man sitter och redigerar när jag hör hur mycket man korkar upp.
Ja, men så var det lite för mig första avsnittet faktiskt.
Ja, det la jag också märke till. Fan vad det korkar upp hos Jonas.
Det är visst farligt med whisky. Man bara sitter ju och söplar hela tiden.
Så är det. Ja, det är gott.
Ja, oja. Det är alldeles.
Speciellt om man har dålig karaktär.
Det är gott.
Ja. Men har man dålig karaktär så ska man dricka Eriksberg-karaktär. Det är så jag tänker.
Det är så alltså.
Ja, det är så.
Jaha, vi har ju ett litet ämne idag. Vi tänkte vi skulle surra lite runt. Och det är väl egentligen då smide mot stock removal, kan man väl säga. Eller ja, lite överlag i alla fall. Vi får väl se vilket spår vi snurrar in på.
Vi kanske skulle kunna bara beskriva, om det är någon som inte känner till vad stock removal är, så är det egentligen som jag håller på med nu då, att jag köper ju in stål på remsor eller plåt och sen så kapar jag och slipar in profilen istället då för att kunna smida in knivbladprofilen då. Mm. Så på engelska kallas det stock removal, ett svenskt ord för det, vet du fan vad det skulle bli. Slip och knip. Eller slip och kap-teknik.
Slip och knip, ja.
Slip och knip. Ja, men det är så man gör när man inte använder halvmask eller helmask. Då är det slip och knip.
Ja, slip och knip.
Ja, ja,
så är det. Ja. Ja, visst. Vad finns det för fördelar gentemot vartannat? Vad är det bättre? Varför är det bättre att smida eller varför är det bättre att slipa? Finns det några fördelar i nackdelar där? Vad tror ni? Eller vad tycker ni?
Det här är ju ett ämne vi kan ta upp hur mycket som helst. Oh ja. Men för att bara slå ner på allting så finns det ju inget annat än att smida egentligen. Allt annat är ju sämre.
Ja, tycker jag i alla fall.
Nej, men du har ju väldigt... Vad ska man säga? Det är ju två helt olika vägar till samma mål egentligen. Mm. Det ena gör ju inte det andra bättre eller sämre. Nej. Utan det beror ju helt på vad du vill göra för produkt egentligen.
Ja.
Mm. Det är ju väldigt svårt. Det är ju svårt att göra en integral med stock removal.
Ja, då får man ju slipa jävligt länge i så fall. om man ska ha det, börja från det. Ja. Tjockleken så att säga.
Nitar du bolster och så säger du ingenting?
Nej, men kanske det, ja, det ja visst, absolut, absolut. Så är det ju. Så är det ju. Nej, men som alltså, metallurgiskt sett så finns det väl egentligen ingen för- eller nackdel med endera sättet. Alltså som jag gör, anledningen till att jag smider, det är ju mycket att dels, alltså det sparar ju lite material. Det är ju kanske det minsta.
Väldigt, väldigt mycket material.
Ja, det faktiskt gör det väl egentligen om man ska se det så. Sen är väl kanske inte det den största anledningen till att jag gör det. Utan den största anledningen till att jag gör det, det är ju för att jag kan styra. Alltså låt säga då till exempel som 26C3 som bara valsas i max 3,8 mm tjocklek. Vill jag ha det tjockare, ja, då kan, jag kan ju inte slipa det tjockare. Utan jag måste ju smida upp tjockleken på det helt enkelt så att jag kan få det tjockare då till exempel vid handtaget. Om jag vill ha det 5 mm där och sen att det tapererar ner till spetsen så måste jag ju smida upp den tjockleken, annars går ju inte det då. Och lika väl som att jag kan, jag tycker ju om det här att lämna lite smidesyta och sova, så att jag smider ju väldigt mycket så nära jag kan egentligen med alltså tjocklek och så vidare på hela bladet då. Och som Patrik säger, alltså just med integral, alltså, så är det ju lättare. Och integral står när vi pratar om det, så är det ju liksom integrerat bolster kan man ju säga. Att du har liksom inget, ja, du har ett bolster som sitter på knivbladet som du sen då alltså monterar ditt handtag emot.
Ja, precis. Frontdelen på bladet flyter ihop.
Ja, precis.
Med själva knivbladet,
ja,
liksom.
Exakt.
Ja, och sen är det ju svårt att slipa in laminat som du gör mycket av, Jonas, med wrought iron och kärnstål eller göra damaskus, det är också något du inte kan göra.
Så är det ju absolut. Nej, det måste, måste ju smidas. Så är det ju. Ja. Det kommer man ju inte.
Ja, det går ju att köpa färdigt på plattjärn det också i och för sig, men det är också en prisfråga. Sen det handlar ju även det vad du vill kunna göra. Alltså, du har ju större möjligheter att smida kontra liksom bara slipa en färdig tacka med damaskus.
Absolut. Och det är ju... Det är ju också att du smider, alltså just att du smider till form också. Så här, ett damaskblad till exempel, ett fjäder damask då, vad som du kör stock removal på, det kan jag ju tycka att det, är man, visst är man duktig och vet hur man ska göra då, vad så kanske man kan liksom få till det, men just det här att du ska få mönster att det liksom flödar ut i spetsen eller vad man ska säga, det får du ju inte om du kör stock removal, utan då kanske det bara går rakt ut i äggen och sen så är det liksom, har du, ja, smider man det då så kanske man kan få liksom lite mer att det liksom går ut i spetsen så att det liksom mönstret följer bladet om man säger så. Ja. Där har du med en fördel med det så, så att säga.
Men på just det då, som du nämnde, alltså, för det är ju en debatt som pågår hela tiden när man mycket och många av återförsäljare av knivar som kanske säljer smidda och många japanska knivar så är det ju att radda upp varför du ska köpa en handsmidd kniv. Och då är det ju, många påstår ju, som man läser, att i och med att man smider så får du bättre skäregenskaper och bättre metallurgiska egenskaper. Och det är väl inte helt riktigt sant. Nej. Jag menar, du har ju fler variabler och att det ska kunna gå åt helvete när du smider. I och med att du måste ju mjuklugga det och alla upphörspänningar som du inte behöver göra.
Man kan ju säga, absolut, man kan ju säga att du har ju mer saker som kan gå fel när du smider än när du kör stock removal. För grejen är ju så här att du från fabriken så att säga, det gjuts ju en ingot då, eller vad man ska säga, alltså en gjut... En tacka, så att säga. Då, och den är ju ganska så stor. Så den smids ju ner och rullas ju ut. Så att egentligen kan man ju säga att den är ju smidd redan från fabrik. Så att det lilla du gör när du får ditt material som knivmakare, det lilla du smider där, det påverkar ju egentligen inte, alltså just den delen, om man nu ska säga så, att det blir bättre metallurgiskt sett. Däremot så kan det ju bli sämre om du liksom, för du hettar upp det, du kan liksom få konstorleken att öka och så vidare. Och så här då måste man ju liksom vara mer noga med hur du gör efteråt för att det ska bli liksom komma tillbaka till ursprungsläge och kanske bli bättre då igen. Va? Så att, ja. Nej, jag köper inte riktigt den debatten heller, att det blir bättre av smide, så att säga. Sen just det här med, det finns ju kallsmide och hela denna biten och sånt, va? Och det, i vissa lägen kanske det kan finnas fördelar med det då, men det finns ju också en jäkligt stor risk med det med om man inte vet vad man gör då.
Ja, precis. Och framförallt vilka stål man kan göra det med.
Ja, precis.
Det är ju en hel vetenskap.
Oh ja.
Sen kanske det var så förr. när du inte hade möjlighet att härda ordentligt.
Absolut, och likadant. Ja.
Så att om du smider blötjärn så blir det ju arbetshärdat. Ja,
precis.
Precis, så är det ju. Och likadant så har du ju att du, oftast så kommer ju materialet i liksom som en loop mer eller mindre då. Då måste du ju smida det för att du ska få ut orenheter och så vidare och så vidare. Och kanske då även få in lite mer kol i det och så vidare. Alltså, men det behöver man ju inte idag, för idag kommer det liksom en färdig där du vet exakt vad du har i den, så att säga, då, och så vidare, så att det finns liksom ingen egentligen praktisk fördel med just själva smidet så sätt, alltså metallurgiskt sätt, tycker inte jag.
Men sen är det ju också, nu kommer jag väl gå ut på djup vatten här, men förhoppningsvis kanske någon vet vad jag syftar på och kan rätta mig då, men om man tänker just fördelar och också på kallvalsat stål, så har jag ju sett och teoretiskt att när du smider att du ska kunna få mindre karbider i och med att du bankar på det och att du kan distribuera det jämnare så att du ska få bättre ägghållningsegenskaper. Men det är bara något jag har läst och jag har inte liksom tagit och fattat hela kontexten av det. Men...
Nej, jag vet inte. Jag är för dåligt påläst just på den biten för att kunna säga så exakt just med om det har någon betydelse med det kallvalsade. Alltså det, man kan väl säga egentligen att ett höglegerat stål har ju kanske egentligen mer fördel av att smidas än ett vanligt enkelt kolstål. Om man nu ska säga, alltså just metallurgiskt sett, för att du har ju karbiderna som kanske kan vara lite större. Du liksom distribuerar dem på ett annat vis. Du kanske minskar dem lite grann. Samtidigt som att du, när du smider ett högligat så har du ju mer karbider i dem, vilket gör att du får min, alltså, vad kallar man det för? Jag kan inte det på svenska, när det är hopplöst. Men alltså när du har ju kornstorleken, eller vad man nu ska säga, va? Alltså det blir ju inte riktigt så påverkat av värmeväxlingen som du har på ett enkelt kolstål då, va? Som kanske där du väldigt mycket förstorar strukturen i stålet, så att säga, då, när du värmer upp det och så vidare.
Ja, det här är ju ett ämne som det skulle vara jäkligt intressant att ha någon, alltså metallurg som kan, alltså för eget intresse också.
Absolut.
Och faktiskt berätta, för det är ju något man funderar på även när man läser, så är det så här. Men att kunna liksom riktigt föra det som man förstår det, så skulle man ha mycket nytta av.
Absolut.
Helt klart. Det är ju ett, också ett jäkla hål.
Ja, oh ja, det är, oh ja.
Det är på sånt.
Ja, så är det ju.
Hela den här metallurgiska biten.
Ja. Nej, och det kan väl ta roligt, för nu står jag liksom i övergången till att börja smida, eftersom att jag har velat smida mycket, men sen är det ju också, i och med när jag nu jobbar med det här, så är det ju också att smida för att det ska vara effektivt och lönsamt, eller att jag ska kunna få en bättre produkt och ta mer pengar för. För som ni, alltså som ni pratar om, det är ju det att det försvinner ju rätt så mycket stål när du kapar och slipar. Speciellt också om du har liksom större gods, eller typ som ett 25-19, den är ju på typ 3,8 mm som jag använder. Och jag taperar den ganska rejält. Och liksom, det tar tid att slipa in den taperingen, och det försvinner mycket material och det går mycket slipan. Så det jag främst kommer göra, alltså, och varför jag vill börja smida, är ju liksom kunna smida in närmare slutformen och även smida in taperingen. Men ja, även sådant att öppna upp mer till att kunna laminera, som jag också vill göra, och förmodligen Damaskus också, hålla på latcha. Och sen är det en liten annan grej, alltså, det får jag ju höra också, alltså, vissa kunder är ju verkligen insnöade på, nej, är det inte smitt så vill jag inte handla av det. Typ.
Nej.
Men det är ju också en sån här del, men det är såklart mycket ligger i intresse om, men jag vill ju smida själv, men det finns mycket som skulle kunna få en bättre effektivitet och en bättre produkt att smida för.
Det öppnar ju helt andra dörrar egentligen än vad man kanske har som just stock removal. Du har ju en helt annan möjlighet att göra lite vad du vill.
Ja, precis. Som det där med tapern.
Ja. Och egentligen bara att du smider en spets, du smider upp tången. Alltså du, egentligen kan man ju säga, alltså, låt säga du har en bit, om jag säger att jag kör med 1.25-19 och jag har det som kärnstål, då kan jag ju ha en bit som är kanske, ja, låt säga, måste jag tänka här lite, men 5-6 cm längd då, va, och den är kanske 50 hög då, eller den är 40 hög. Alltså 40 hög då, och sen att du har lika mycket väljärn på sidorna. Där får du ut en typ, ja, 230-240 kniv på, utan bekymmer. Alltså bladlängd då, så att säga. Utan att det har gått åt något material egentligen. Om du smider spetsen, om du smider tången utan att hålla på att profilera jättemycket emellan då. Men sen gäller det att vara säker på sina vällningar med så att man vet att det sitter. För det släpper ju jäkligt lätt om man inte är försiktig då.
Ja.
Men absolut, du sparar ju jättemycket material på det. Gör man.
Jo, men så är det ju. Och för jag menar, visst alltså stål generellt, knivstål är ju billigt inköp. Men när man börjar komma upp till att det börjar vara mer legeringar, så ja, men då märker man ju att det kostar i per kniv. Och det är ju också, jag menar, nu har jag fått det medudande att ja, men jag har gammalt någon gammal väljstål som du skulle kunna få liksom 100 kilo av. Och det är ju mycket så som man får tag på det här idag. Och då kunna ha det liksom på en kappa och kunna minimera det då som kärnstål. Alltså det är såklart, du sparar ju in kronor och ören.
Ja, men absolut, visst gör ju det.
Ja, gud ja.
Och sen är det roligt.
Sen har ju väljärnet ett väldigt, ja, väljärnet har ju ett väldigt estetiskt tilltalande utseende.
Ja, ja, verkligen.
Verkligen.
Verkligen. Och det är ju, men där finns ju verkligen väldigt varierande kvalitet, kan man väl säga, vad man får tag i då. Och det är ju så att det tillverkas ju inte längre idag, va? Jag tror den sista här i Sverige ändå med Lancashire järn, som man då säger, det kördes väl någon gång i början på 60-talet tror jag. Och efter det har det inte tillverkats mer. Så det man kan hitta det på idag är ju oftast gamla jordbruksmaskiner och plogar och vagnar och sådana här grejer då. Va? Och, så att man får vara lite om sig och kring sig och veta lite grann vad man tittar efter med. För man kanske inte, det är inte så lätt att skilja på om man inte vet vad man ska titta efter när man letar. Så att säga då.
Ett tips bara för det här, för att flika in när jag kommer ihåg det. Som jag ska få nu, det är gamla hästvagnshjul som är gjutna. För det är ju alltså de gamla, då är det just, då använder man ju den tekniken och förhoppningsvis då så får du den typen av effekt. Så det ska bli roligt att se.
Och lika, och det är inte bara hjulen egentligen. Det är ju ofta i ramarna och sånt, det är jättefint väljärna i också. Faktiskt.
Ja, jag blev erbjuden en gammal hästvagnsaxel också. Och då undrar jag så här, kan den vara härdad?
Nej.
Ja, det märker jag ju.
Nej. Oftast,
men det kanske man inte...
Nej, det är nog väl
ja, absolut. Ja. Det är det oftast. Förr var det ju så här, det är ju rätt roligt, för det här finns nere. De gjorde ju sådana nere i Ebbamåla. Där finns ju sådana här då axel... Du hade vanliga järnaxlar så att säga. Och sen hade du ju lagerhus eller vad man ska säga då längst ut. Och i dem så smörjde de ju... de smörjde med sniglar. För, yes. Så de petade in det då. Så när den sniglen var slut så fick man peta in en ny, så att säga. Det är faktiskt sant, men det låter helt sjukt. Men det var så de gjorde då. Det finns mycket, jävligt mycket gamla historier om det här nere. Så det finns mycket att snuva in på det här med. Men så att det är alltså oftast bara järnaxlar rakt ut, så att säga. Mm. Som är kanske svarvade. Ofta är de hopsmidda och sen så är de bara svarvade längst ut i änden då.
Ja.
Så att...
Börja smörja fjäderhammaren med snigeln.
jag tänkte exakt säga det. Jag som är bara med kronor och ören, jag ska bara köra upp.
Trycker du ner den på varje sida så bara. Jävla rörliga delar.
Och jag får nog plats med en liten snigelfarm.
Svårt att... Men är hon inte avgångsgilt på? Det är väl det som är nackdelen.
Nej, men det kanske inte senap är den mängd och kaffe som man köper heller på firman. Man ska ha till produktion.
Nej, så är det. Så är det.
Ja, något annat på smide?
Mm. Nej, men vad, alltså, det är ju som sagt, det är ju rätt så trevligt att smida. Det är ju lite grann också att hålla en gammal tradition levande, tycker jag. Det är lite det handlar om också. Det är ju någonting som har gjorts under många tusen år. Och det är ju på något vis, vad ska man säga? Men det är lite tradition också i det, såklart. Och det är ju nog mycket det som många... också tycker jag är häftigt, eller fastna för det så att säga. Det var just att det är liksom lite uråldrig grej att stå och hålla på med. Ja. En hammare åt städ liksom och sen ett varmt järn då, som du står och bankar på. Eller vad.
Ja, det var ju där jag kom in på knivarna också. Ja. Det var ju smidesvägen liksom.
Mm. Ja, och samma för mig med, absolut.
Det är ju en väldigt speciell känsla att stå och forma varm metall. Speciellt när man börjar komma dit att man kan forma det lite så att man ser innan.
Ja, oja.
Ja, jag vill göra det här och så kan man ändå ungefär göra det. Mm. Och ju mer träning man får desto mer kan man ju få det som man vill.
Ja, visst är det så. Ja. Visst är det så.
En fråga jag har då, som kommer liksom, jag har ju 1000 frågor när det gäller smide nu, va? Men man ska börja med det. Mm. Typ du då, Jonas, som smider väldigt mycket till dina knivar. Hur mycket formar du liksom med handhammarna på städ kontra att du kör på lufthammaren?
Nu gör jag väl i stort sett allt på lufthammaren. Det är i stort sett bara den sista egentligen riktningen som jag gör på städet och med vanlig handhammare så att säga. Ibland så kan jag, det beror på lite grann för dagsformen så att säga, men oftast så blir det ju, det kan ju bli lite att man får justera lite på tången och kanske något på spetsen och så här, va. Och det är lite dagsformen och vad man känner för. Alltså ibland så vill jag stå och hamra lite för hand och då blir det ju det. Men alltså för att göra det så mest effektivt som möjligt så kör jag ju nästan allt på lufthammaren idag. Första vällningen också, om man nu ska köra laminat eller vad man nu ska köra, så kör jag oftast med handhammar bara för att ha lite kontroll på det. Plus att det tar lite tid att komma till lufthammaren och så vidare. Och då kan det tappa lite värme och så här. Va? Så.
Men smider du in själva faserna? Alltså slipfaserna på bladet?
Nej. Jag smider så pass tunt så att jag har ju bara oftast en slipfas kanske på 10-15 mm upp från äggen. Ändå när jag har slipat färdigt. Så att jag lämnar, och det är ju framförallt för det, jag kör ju så mycket laminat, jag kan inte smida in, alltså jag kan inte smida in faserna, för då får jag inte fram äggstålet sen, om du förstår vad jag menar. Nej, alltså det blir så tunt så att det liksom försvinner ut i intet, om man säger så. Så att jag måste ju lämna kanske en kanske max 2,2 mm någonting sånt då längs med hela äggen för att jag ska kunna få fram, beroende på vilken tjocklek man har från början då.
Finns det något sätt eller något liksom tillbehör på städ för att kunna få in faserna på lufthammaren? Om man säger att man skulle bara jobba med ett monostål då och vilja smida in det för att få effektiviteten, för det har jag tänkt på.
Inte vad jag vet, det är nog, jag vet inte om du känner till något, Patrik, men jag har inte sett någonting i alla fall, så då får man nog tillverka det själv, tror jag.
Jag har inte sett några färdigtillverkare.
Nej, inte jag heller.
Jag har ju sett folk som använder olika fjäderblastade handhållna verktyg då, med lite vinkel på, så att du kanske slår en liten taper då. Som du kan dra bladet igenom till exempel.
Ja, just det. Ja.
Någonting...
Det blir lite som ett V som du slår igenom. Har jag sett.
Någonting som jag har märkt som jag har jävligt nytta av på min hammare, det är ju att jag har ju lite offset på mitt, eller inte offset egentligen, men mitt undre städ är lite längre än överstädet, om man säger så. Och det gör ju att jag har mycket lättare att sätta tångdelen. Eftersom på kökskniv så har du ju oftast, du har ju tången längst upp, om man säger så. Du har inte den i mitten på bladet som går ut. Vilket gör att jag har lättare att sätta ner den, så att säga, då och få ner. Det är svårt att förklara vad jag menar, men Patrik har ju sett det. Du vet vad jag menar.
Ja, precis. Nej, men försöker jag slå en tånge till och hamna högst upp på bladet i min hammare som har städen är lika åt alla håll. Då, i och med att jag får ju samma anslagsenergi uppifrån och underifrån, så trycks den ju upp också. Den hamnar ju i mitten på bladet hur jag än vänder och vrider på det. Så jag får ju sätta en start på lufthammaren. Sen smider jag tången för hand.
Ja, just det.
Tanken är ju att fixa lite tillbehör till understädet så jag kan förlänga det sen. Mm. För det är väldigt smidigt och även göra avtagbara rundade backar då. Mm.
Ja, det är faktiskt, det underlättar jättemycket att göra det.
Speciellt för bladsmidet att ha lätt rundade städ gör ju väldigt mycket.
Det drar ju ut.
Så fort du kommer ner på de här tunna dimensionerna. Ja.
Men är det bara för att dra ut bladet alltså, som ni tänker?
Ja, det är lättare. Jag tycker det är lättare att få kontroll på det också. Mm. När du har det lite rundat.
Men har du rundat, eller har du flera?
Nej, jag har bara kört med ett sätt. Och de är liksom rundade, rätt så rejält rundade faktiskt. Men de har ju fortfarande lite platt just i mitten så att säga. Jag har ju varit inne på och försökt experimentera lite med att sätta någon form av, som om man tänker som de japanska hammarna, du har, eller som Björn Birgersson har då, att du har liksom en nästan som en stång som går ner som är liksom rundad så att säga, så att du får bara en liten anläggningsyta på det översta för att liksom kunna då flytta det lite som du vill så att säga på bladet då.
Ja, ja, din hammare slår ju snabbt nog för att kunna funka med
det. Ja, jag tror det. Jag tror det.
Efter jag rundade mina på min lilla fjäderhammare som slår så in i helvete fort, den är ju guld alltså.
Ja, för det är ju lite det här att man vill ju kunna flytta det. För lufthammaren, man är ju lite låst egentligen i hur du flyttar stålet. Om du inte vet exakt, om du inte har massa verktyg som hjälper dig då, så att säga. Men har man det liksom mindre, så att säga. Tittar man på de här japanska bladsmideshammarna, om man säger så är ju de väldigt, de är ju väldigt nischade för att göra blad. Och det ser man ju när man använder
två stora kulhammare.
Ja, men precis, lite grann så kan man ju säga. Och du får ju en helt annan kontroll samtidigt som du inte slår över så jättestor yta, utan du kan ju flytta det precis där du vill och du liksom då kan sträcka och inte krympa, men du sträcker ju liksom olika, så att säga, då, för att få det på olika håll. Så att det är lättare att få kontroll på det.
Ja, spännande. Jag köpte ju med det rundade städ också som tillbehör. Det fanns lite att välja på, men det känns ju som, kommer man på det, det kanske man kommer på, som det låter på er, ganska fort att man vill ha, så måste man betala frakt för det. Det käka upp en stor del.
Nej, men de där rundade städen, de kommer
att ha väldigt nytta. Jag tror att i långa loppet, alltså de helt plana skulle jag väl säga, de är ju bra när du sätter damaskpaket. Men i övrigt så jag ser ingen vinning med att ha helt plana hela tiden, utan det är jag tror du kommer köra mest med de rundade. Det är det jag gör.
Inte för det vi gör i alla fall.
Nej, precis. Nej, exakt.
Eller det, det som vi tre mest vill göra. Ja. Det märkte ju jag nu när jag smidde de här tängerna.
Ja.
Att då var det ganska skönt att ha de här raka. För då kunde jag ju gå in och så platta till de olika delarna i lufthammaren och emellan. Jag fick ju göra mesta formningen med handhammare, för jag har ju inte gjort sånt där innan.
Nej, men det kan jag tänka mig, att det är lite blir lite lättare just när du har de planerna.
Mm. Nej, det var en utmaning på tal om smide. Ja, det är roligt. Det kommer du märka också, Axel. Det är väldigt kul att kunna göra alla sina egna verktyg.
Ja, precis. Jag skulle precis säga det. Det är ju det som är fördelen med smidigt, att du kan ju göra allting själv.
Ja.
Det är ju, du behöver ju inte egentligen köpa någonting, utan man kan göra allt, hammare och tänger och om man nu känner för det, så att säga.
Ja, speciellt när du har en lufthammare. Ja, så får man ju en väldigt, det öppnar ju en helt annan värld i vad du kan göra för verktyg också. Jag menar, stå och driva ut en stor, vad heter det? En drift.
Ja, precis. Tynyxa eller någonting sånt här, ja.
Ja, men vad heter det på svenska? Det glömmer jag alltid bort.
Alltså ögla till, eller vad pratar du om?
Ja, själva verktyget.
Drift.
Verktyget som du driver upp ögat och sånt här.
Ja, just det.
Ja. Jag glömmer alltid bort vad det heter. Jag får alltid själv för att jag glömmer bort vad det heter också.
Ja, du är inte ensam. Jag kan inte heller.
Vi får hoppas att Tord inte lyssnar på det här. Ja. Jag kommer att ringa och skälla på mig.
Ja, det är lite roligt. Men man märker att jag inte är i de banorna. Liksom, jag frågar till och med er. Liksom, så, vilka tänger ska jag ha?
Mm.
Jag köper en och smider resten.
Mm.
Alltså, det är ju lite så. Och det är ju många gånger, alltså, just att, ja, men i trä kan du ju göra allting till dig själv. Alltså det är säkert, det är flera gånger per månad och jag får göra någon liten jigg eller bord eller för någonting som jag har kommit på.
Ja.
Och många gånger skulle du hellre vilja ta över det till metall. Men det blir ju problematiskt om man inte har utrustningen. Kanske också liksom på handsmida så har du ju sin begränsning på det du ska göra och det gods du ska använda.
Jo, men så är det.
Ja, precis.
Så.
Godset framförallt.
Ja.
25... Ja, eventuellt 30 mm fyrkant vill du ge dig på för hand själv, men mycket mer än det.
Ja, det får jävla vara en bra dag i så fall. Om du ska på de dimensionerna också.
Ja.
det är 30 kul, 30 alltså. Mm fyrkant, det är rätt... ja, det är rätt mastigt.
Ja, det värsta jag gjort är att smidde en... För att driva upp ögat på en yxa av 35 mm hardox. Det tog en hel jävla dag.
Ja. Men där har jag, de få yxorna, jag har inte gjort så jättemånga, men de få jag har gjort, där har jag faktiskt gjort ögat för hand. Men det är ju mest för att jag inte har haft den kontrollen. Eller rätt verktyg egentligen för att göra det på lufthammaren då. Men visst, det har ju tagit tid. Det har det ju gjort.
Ja, det gör ju det.
Ja. Men lite sådär då, då kan jag fråga eftersom jag kommer ju in som nybörjare i det. Om man tänker, om det finns någon som lyssnar också som tänker, ja, jag vill smida, och man kollar mycket på YouTube och man får höra så jävla mycket olika.
Ja, men fråga på, för det är ju vi, ja, en annan som är liksom van vid att smida. Jag har ju egentligen inte så mycket frågor, så jag vet ju inte.
Nej, för jag tänker lite så här, alltså jag blir ju det att, ja, men jag tänker ju effektivitet och att jag måste ha en lönsamhet, så det blir ganska fort för mig att jag visste att jag måste lära mig grunden av smida för hand och inte på maskin kanske. Eller jag har en stor fördel av det. Så är det ju någonstans i längden, så måste jag nog ha en lufthammare eller en fjäderhammare för att få någon ekonomi på det. Men just det då, att liksom lära sig grunderna och smida. För jag tänker noga att det är lite som golf, om ni har golfat. Liksom. Man vill lära sig rätt teknik från början för att det ska kunna vara drägligt i längden. Och liksom lära sig alla tekniker. Ja. Och många säger, ja, men smid fan inte ett knivblad det första du gör. Smid typ 100 små löv. Liksom. Alex Steel gick ju ut med det.
Ja.
Så jag har smitt några löv här hemma, ja, på gatan. Men vad har ni liksom för tips om man vill komma igång då helt som helt grön? Och säga att jag vill, som jag vill smida ett knivblad. Skulle ni kliva på ett knivblad direkt eller skulle ni öva på något för att få in teknikerna först?
Smid ett knivblad.
Ja, alltså egentligen. För grejen är...
Smid 10.
Ja, men precis. Och du kanske inte ska börja med ett köksknivblad. För det är ju rätt stort och det är mycket att tänka på. Alltså det är mycket, det ska ändå vara rakt och så vidare. Alltså gör typ jaktknivblad eller så vidare, eller täljknivblad eller vad som helst som är lite mindre, bara för att få känna på det, just att smida tången, se vad som händer beroende på var på städet du arbetar eller vad du liksom gör då, liksom, för att det finns ju olika sätt att använda ett städ på en hammare på för att få fram det resultat man vill ha, och egentligen smida ett ett enkelt, alltså om man ska säga som så här, att smida ett enkelt jaktknivblad, det kan du göra väldigt lätt. Alltså du tar liksom en, låt säga du har en 30, låt säga bara för skojs skull, vi säger vi har 30 gånger 3 mm, alltså 30 mm höjd på järnet, du har det 3 mm tjocklek, du tar en bit som är kanske, ja, låt säga 8 cm eller vad som helst, det spelar inte så stor roll. Du kan såga en liten... såga liksom av det lite snett i ena änden. Och sen för att då smida ut tången så att säga, vad då är, värmer du den änden som inte är sågad snett utan den som är sågad rak, och sen så då så arbetar du, vad fan, det är svårt att förklara detta utan att ha det framför sig.
Men man, du kommer få göra en film efter varje poddavsnitt, Jonas. Ja, det är
fanken detta alltså. Nej, men man arbetar ju på kanten på... jag kan jättegärna göra en film för den sakens skull. Men det är nästan lättare än att stå och försöka förklara detta.
Men kanten, är inte det alltså för att få mindre anslagsyta? Ja. Eller är det för att isolera?
Ja, det är mer för att isolera materialet. Är det. Och det är ju med att du måste skifta från sida till sida. För slår du bara på en sida så får du den... Du får inte den i mitten så att säga. Inte när du jobbar för hand så får du inte den i mitten. Och sen är det ju liksom... Det här anledningen till att man ska såga av den snett är för att det är lättare att då vrida upp den sen så att säga, så att du smider upp spetsen. Så att du får den här lilla rundade. Och sen att du får en rak rygg. Då, och sen så kan man då smida ut en liten tejper också om man vill. Men absolut, jag kan göra en liten... Det är ju skitenkelt. Det är nästan lättare än en slipvideo att göra en liten smidesvideo på hur du gör ett enkelt blad. Så det kan jag göra och lägga upp i gruppen. Absolut.
Nej, men det ska bli kul, för det är ju så mycket. Alltså jag har ju som vanligt grottat ner mycket lära och teori och kolla på YouTube liksom. Men nu till en gräns att vad fan, jag måste bara sätta igång och smida för att få bättre koll och förstå.
Ja, det är ju en sån här sak som du kan inte titta dig
till
hur metallen flyttar.
Nej.
För även om du står och i teorin vet precis vad du ska göra så är det en helt annan sak att faktiskt utföra det.
Ja. Du kan stå och göra det jämte någon, eller du kan stå och titta på någon som gör det. Du kan stå jämte när du ändå står och gör det själv, det är precis som allting sånt. Så är det, det är svårt att liksom greppa det innan man har gjort det själv.
Ja. Nej, det är en enorm skillnad faktiskt.
Ja, verkligen.
Men sen att ha sett någon annan göra det och kanske peka de saker som du gör uppenbart fel gör ju väldigt stora steg.
Precis.
har jag märkt de gånger som när jag var hos Tord här på första exkursen till exempel. Såna små saker att tänka på.
Ja, det är ju, vill man inte börja och alltså, vill man inte börja smida ett knivblad det första man gör, så ja, men smid löv, smid vad som helst. Alltså se, bara prova, banka på vad fanken som helst egentligen. Se lite hur det flyttar sig. Vad händer?
Jag kan nog, om jag hoppar in en sekund där, så kan jag nog verkligen säga nu att efter jag gjort, för jag har inte gjort tänger innan. Jag har bara svetsat ihop någon fultång innan jag hade smidestängerna som jag köpte. Bara för att ha någonting att plocka ur grejer med. Och efter jag har gjort en tång nu, så känner jag ju att det är ju ett väldigt bra smide för att lära sig hur man flyttar metall.
Absolut, visst är det det.
Verkligen.
Det var ju, och det är oftast när du, om du går en smideskurs eller någonting hos någon som är utbildad smed, om man nu ska säga så, så får du oftast det första nästan får göra, det är att göra tången, att du gör verktyget och hålla det nästa grej du ska göra med, för som du säger, du lär dig väldigt mycket på att smida en tång. Sen behöver verkligen. Det inte vara världens största då, men man kan göra en liten så att säga, bara för att se som sagt för hur materialet flyttar sig, hur man ska slå för att få det dit man vill då.
Ja, precis. Nej, för det kände jag verkligen var en jättebra övning. Mm. Så det kommer jag faktiskt passa på nu. Bara jag blivit av med. Jag har ett par grejer som jag ska göra färdigt som ska iväg. Sen ska jag sätta mig eller ställa mig och smida två eller tre tänger för olika ändamål som jag behövt länge, men jag har dragit mig för att göra det för det känns så svårt. Men helt klart. Det är jättebra.
Tänger är ju en sån där sak som man aldrig får för lite av heller. Alltså det finns ju så många olika ändamål med olika tänger. Det är ju därför man ofta ser liksom 40-50 tänger uppradade när man kommer till en smedja. Då, oavsett hur gammal den är, så är det ju oftast jättemängder med tänger så att säga. Då,
just för att, och det kan vara en sån gång när du har gjort en tång bara för ett specifikt ändamål, sen används den
aldrig mer. Nej, så kan det vara. Absolut. Visst är det så.
Mm. Men det är ju återigen till för att arbeta effektivt, så är det, alltså man måste ju ha verktyg som är anpassade och skapade för att underlätta i processen. För jag vet inte hur många gånger man har försökt gjort något halvdant bara på slentrian och sen så har man inte tagit tag i det och sen så fixar man det där, så kanske man ökar liksom effektiviteten med 5-10% bara på ett litet verktyg.
Absolut. Och där finns ju även det finns ju faktiskt en säkerhetsaspekt i det hela också. Alltså, som en tång till exempel, den måste ju hålla ämnet. Alltså det är ändå en varm grej du har. Jag har varit med om otaliga gånger när man har stått vid lufthammaren och sen så har du inte haft rätt tång för ändamålet då. Du har stått och fått ett felslag och grejerna flyger åt alla håll och kanter. Rätt vad det är. Så, alltså, antingen så får den ju upp i ansiktet, bränner hål i ögat eller vad fanken som helst då. Så att det är ju, det finns ju mycket i den delen också, tänker
jag. Ja, gud ja.
Det är ju också, alltså smide är ju inte, det är ju inte riskfritt långt ifrån. Framförallt inte när du jobbar med lufthammar och så vidare eller fjäderhammar då. Det är stora krafter vi pratar om. Det är, får man ett felslag och du inte håller riktigt och så kan det hända i stort sett vad fanken som helst.
Ja, man får ju tänka att det är någon som kommer springande med en 45 slägga och vevar allt de har liksom.
Ja. Jo, men lite så är det.
Det är ju en jäkla kraft
i det. Ja, istället.
Det märker jag bara med den lilla fjäderhammaren innan man hade vant sig. När man börjar smida på de här maskinerna. Vilken jäkla kyss du får upp i armen om du inte håller rätt.
Ja, så är det ju. Du har ju egentligen, så är det ju på sätt och vis, så är det ju säkrare med en smidespress. För att du har inte riktigt en, det är mycket kraft, men du har ju mer, det är mer, alltså på något vis är det mer kontroll i det. Sen har du inte riktigt kanske de möjligheterna som du har med en hammare så att säga. Du bara flyttar det på de hållen du vill.
Nej, det är också två helt olika,
verkligen.
Olika vägar.
Ja, det är det.
Fördelen med en lufthammare som nu sitter vi och skrämmer upp Axel här att det är helt livsfarligt. Men fördelen med en lufthammare är ju att den är ju väldigt finkänslig. Den slår ju så hårt som du väljer att den slår.
Oh ja, absolut. Så är det ju. Det är lättare att kontrollera. På något vis.
Där kommer man ju faktiskt in i, jag kom ju in i den hammaren mycket snabbare än i fjäderhammaren. Just för att man slår ju alltid lite försiktigare de första slagen.
Visst är det ju så.
Så att även om man kanske träffar ämnet lite snett, så då lägger det sig ju det lägger sig ju rätt på första träffen och sen är det ju bara att köra på. Mm.
Absolut. Det är ju, man kan väl säga också att det är ju så här att en lufthammare är ju kanske inte det första man går och skaffar sig om man ska smida ett blad.
Det var det första jag skaffade.
Ja, men du har ju ändå varit håll på ett tag, så att då blir det ju ändå, ja, alltså, vill man testa så är det ju oftast det att du står med en hammare åt sted och ska liksom prova då och banka till någonting och kanske vid en cool grill, höll jag på att säga, men alltså vad som helst eller vad som man värmer, ja, lite grann. Alltså, så är det ju, de flesta har börjat, även jag och Patrik eller vem det nu är, om det var så att säga. Man, ja, har ju liksom stått med väldigt enkla grejer och det är ju en lufthammare är ju, det är ju ändå en investering och fjäderhammare med så att säga. Men ska man nu prata om just den delen, alltså med lufthammare och så vidare, så tycker jag att en 40 kilos lufthammare är ju helt optimalt för just bladsmiden. Du behöver egentligen inte mycket mer. Jag menar, jag smider ju, kan ju smida väldigt stora, kanske inte jättestora damaskpaket på den, men du kan ändå göra rätt så rejält så att säga då. Ja, det är ju mer om man ska smida större grejer, verktyg och så vidare, så man behöver kanske gå upp i större storlekar då. Men just för bladsmide så räcker ju 40 kilo alla gånger till det mesta du vill göra egentligen, skulle jag säga i alla fall.
Ja, gud ja. Du hinner ju inte jobba mycket mer längden.
Nej.
Du får ut heller. Ämnet svalnar ju liksom så fort när det är så pass långt.
Ja, oj,
du kan ju inte värma hela.
Nej, nej.
Kommer du över de här 30 centimetrarna, ja, som är en rätt stor kniv ändå, ja, då börjar det bli ganska mycket,
ja,
att hålla på med.
Ja, oj, ja. Visst är det så.
Men jag tänker på det, hur mycket liksom sätter sig, eller om ni har liksom en teknik eller räknar på att säga att ni vill få ut en 240 mm kockkniv 50 mm hög.
Mm.
Vet ni då på förhand hur mycket ämnen ni måste börja med för att få ut tången och typ bra precis 240 mm?
Ja, nu vet jag ju det, men det gjorde jag ju inte innan. Alltså, nej, det är ju något, men det är erfarenhet såklart, så är det ju.
Det lär man ju sig liksom. Jag tänkte säga det att jag har ett hum. Men jag väger lite grann. Jag vet ju ungefär vart mina kockknivar brukar hamna i vikt. Mm. Och sen får man försöka räkna av lite. Ja, det kanske går bort, säg 100. Smider du en vanlig mono kanske det går bort 50-100 gram.
Du räknar vikt? När du räknar, ja. Ja, det gör inte jag. Jag liksom tittar bara.
Nej, jag vet. Jag gör det ibland. Mm. För att jag har ju inte, som sagt, du gör det här jämnt, du har ju ett öga för det nu. Man ser hur mycket man, det är som de här rullagerbanorna som jag hade.
Mm.
Det trodde jag ju aldrig att en sån liten bana skulle räcka till en 300 kniv.
Nej, och den blir hög också, vad hade vi, 65 eller något sånt på den?
Ja, jag tror det, 65-68 någonstans.
Nej, det är ju det som är det svåra i början, att veta vilken mängd du ska börja med. Och jag kan ju säga att jag har ju fortfarande problem med det. Alltså beroende, de bladen jag smider ofta, det är inga bekymmer som går åt och då, beroende på vad det är, mellan kanske 200 och 270 mm längd. Men ska jag till exempel nu som den här kliver/bunkan då, som är lite ovanlig form. Alltså jag hade ju jättesvårt för att bedöma hur mycket jag skulle börja med. Så de första bladet jag gjorde där vid den, där fick jag ju kapa av ett rejält material för att jag trodde att jag behövde mer än vad jag behövde.
Så att, men känner du att i din liksom produktion och verksamhet med att ta customs att nu blir det väl kanske främst kockknivar runt den storleken som du sa, 240. Mm. Men om man skulle säga att det är en jävla harang av blandning mellan bunkar, skalknivar, allknivar, kockknivar, cleavers liksom. Mm. Tror du det hade påverkat? För det som du säger nu att du har gjort 3 stycken för en kniv egentligen. Men, det är såklart att någon gång, men att göra 3 knivar till en... I längden blir ju ingen
ekonomi. Nej, det blir ju ingen ekonomi i det. Sen är det ju kanske, alltså egentligen så är det ju så att själva smidet tar ju inte så jäkla lång tid. Det är ju kanske en halvtimme per blad effektiv tid så att säga då. Så att det är ju inte, det är väl ingen jätteförlust. Det är klart att du förlorar, egentligen, ja, du förlorar, nu förlorar ju materialet i och med att jag spräckte den i första i härdningen. Då var den andra delaminerade. Men förhoppningsvis så kan jag ju såga ner den lite och använda den till något annat i och med att den är så pass stor. Så jag fortfarande kan använda det jag hade, fast det blir ju det att man lägger den i skrothögen typ och sen så får den ligga där till man kommer på att man har den, och då vet man inte vad det var ändå. Så att då blir det liksom, då får den ligga där. Men alltså, man har ju alltid möjligheten att göra någonting annat av den då, och så försöker man ju hela tiden rädda det så att du får en så liten skrothög som möjligt, om man säger så. Det är ju oftast det, de som oftast inte går att göra någonting med, det är ju honiakis, alltså, som har spruckit, de får du ju liksom kasta. det går ju inte att göra någonting med. Det är ju liksom förlorat material, om man säger så.
Du får börja göra som jag hörde Jason Knight gör. Du svetsar ihop alla till en egen Iron Throne.
Ja, ja.
Ja, det kanske, jag tror min skrothög som jag tänkt att jag ska använda, att jag har inte återanvänt någonting.
Nej,
det blir så. Ja.
Det, bara, alltså, det hamnar alltså, där. Och sen, för grejen är att sen vet du, när du har legat där ett par månader, så vet du inte vad det är. Du vet inte vad det är för tjänst. Alltså nu som en annan då, som jag har ingen aning om vad det är för tjänstål i det, eller vad det nu är för någonting. Sen, ja. Så att, då är det liksom, ja, du kan lika gärna ligga. Det är ingen mening att försöka göra någonting med det.
Ja.
Så att...
Man ska ha lite skamfläckar som man kan titta på och skämmas.
Ja, men lite så. Lite så. Man ska liksom inte slänga det hela, utan det ska ligga där i en hög som man blir påmind.
Ja.
Så är det.
Man kan ju rama in allihopa också, så gör ett fint ett bildspel längs med.
Ja, det blir ett jävla långt bildspel.
Längs med taket på smedjan.
Men en liten annan fråga då, som jag har funderat på. Sen har jag väl fått lite svar på det. Men som du då, Jonas, du har väl både Kolesjö och Gasolesjö, va?
Absolut.
Använder du båda, och vad skulle du säga fördelar och nackdelar med gasol kontra kol?
Jag skulle väl säga att gasol till bladsmid är ju absolut, det är det du ska köra på. För att du har lättare kontroll på det, du ser vad du gör. Jag smider lite grann i kolläschan, mest för att jag tycker det är trevligt någon gång ibland sådär. Och plus att just stora alltså det som är fördelen med kolläschan är att du kan ju styra vad du vill ha värmen på ett annat vis än vad du har en gasolläscha. Du kan inte stoppa in ett ämne i en gasolläscha och bara få en punkt värme, utan då blir ju hela ämnet hela ämnet blir ju varmt, så att säga då. Men har du en kolläscha så kan du styra i en punkt, så att säga, vad du vill ha det då. Men oftast där jag använder kolläschan, det är när jag smider ut stora grejer från väljaren då, där jag inte vill hålla på och dra en massa gasol för att det tar så lång tid att värma upp, utan då kör jag det i kolläschan, för att du får ju en helt annan, du kan ju mer eller mindre smälta grejerna där i då, beroende på hur mycket du gasar på då. Så att du får ju en annan värme, så du har liksom lite mer effektivitet när du ska köra ner sådana stora grejer som väljaren då, va, som inte är så jätte... Det är inte hela världen om det brinner, om man säger så. Det är ju, men jag har kört någon en och annan helstålskniv och så också, och även kört någon laminatskniv med, men det är svårt att hålla kontroll på värmen, att det inte blir för varmt eller ja, mer eller mindre börjar brinna.
Ja, just det kräver ju en helt annan koncentration.
Ja, det gör det absolut. Absolut, absolut. Ja.
Gasolen, visst, du kan elda upp ytan lite och sådär.
Ja, ja.
Om du glömmer bort ett ämne.
Det går, och har du en luftmatad äscha, alltså med tillluft så att säga, så går det att elda upp grejerna också. Jag har eldat upp, när jag byggde den senaste jag har, den är inte världens bästa sova, men jag har de första jag körde där, de eldade upp. Det sprakade. Och,
man är van att kunna vända sig om lite.
Ja, liksom. Men lite grann så. Så att det, man får ju, men det är ju saker man läser. Du ser ju grejerna, det gör du ju inte i en koläscha på samma vis. Där får du liksom hålla på och vända och vrida och titta, och du ser. Visst, när man får lite erfarenhet på det så vet man ju vad man sysslar med där också, men jag anser att det är lättare att få produktivitet i en gasäscha.
Ja, och sen bara den, för jag menar, nu har jag suttit och pratat med myndigheterna här kring, eftersom att det är en verksamhet och flytt in en lokal, så då är det ju liksom, då måste man ju ta de aspekterna liksom, skulle jag bränna ner hela kåken och så är det någon klausul eller något som heter fullt regelverket, då åker jag
ja, absolut. Ja, det är också så, en grej att tänka på såklart.
Ja, så dels är det det, för jag menar, skulle ha en kolläscha så måste jag bygga om lokalen och ha en skorsten, och så måste det ut och besiktas. Och nu är liksom istället med gasoläscha, då måste jag bara se till att bra ventilation. För min egen del då, helst.
Det är ju även, det beror ju på lite vad du ska ha för storlek på gasflaskor. Så nu vet inte jag hur det inte gäller för företag, men jag vet ju när du har privat så är det ju en viss mängd gas du får ha bara.
Ja.
I ditt, till exempel privata garage och så vidare får du bara ha typ 60 liter eller någonting sånt, tror jag. Gasol.
Det är från kommun till kommun. Ja, för företag så är det också här i Sundsvall i alla fall, så är det upp till 60 liter. Så behöver du inte ha någon tillsyn eller något
sånt. Nej, jag tror det är samma här, så att det är kanske någon sån där generell regel de har.
Men samtidigt får du ha, jag kommer inte ihåg, eller om det måste man inte ha de här kompositflaskorna som privatperson?
Nej, du får ha, ja, här får du, här får du ha stålflaskorna i alla fall.
Ja.
Och det kanske man vill ha också, om man tänker man har...
Ja, till smidiga.
Ja, oh, ja.
Du ska ju inte, du ska ju inte ha någon komposit i smidiga.
Nej, det blir inte bra.
Men var sätter du ett varmt ämne i den en gång och sen gör du det.
Nej. Men vad kör ni med? Vad har ni för flaska? Har ni P19 eller?
Ja, jag har en 45 och en 19 och sen har jag några små flaskor med. Men jag kör 45 oftast och sen så har jag liksom 19 i reserv. Så jag flyttar om lite grann.
Okej. Ja.
Jag kör en T-koppling på 2.19.
Ja. Det är nog det bästa egentligen så som Patrik kör, för du har ju alltså just det här att det fryser ju. Oftast så tar du ut mer en gasäscha än vad flaskan klarar av att producera. Vilket gör att den fryser förr eller senare. 45 tar ju tag innan den fryser, men den gör ju det förr eller senare då om du kör mycket
har,
på välvärme.
Ju mer volym du har desto långsammare fryser du.
Ja, precis.
Ja.
En gasolflaska är ju inte gjord för att släppa mer än, jag tror det är strax precis under ett kilo i timmen.
0,95 någonting sånt.
Ja. Släpper den mer än det då fryser den.
Ja. Så att det är ju oundvikligt.
Men hur har du sett det här? För ett annat alternativ, alltså jag har ju sett några som ställer något som är vattenbad eller någonting.
Ja, det funkar bra. Och sen när vattnet börjar bli för kallt då skickar du ner en varm järnklump i det bara.
Ja.
Du som är takläggare, Patrik, jag har ju sett sådana som står och värmer med gasolen på gasolflaskan.
Jajamän, det är standard. Du menar, är du ute i 25 minus och bränner tak, då eldar man aldrig på flaskan för att det är förbjudet i reglementet.
Ja, vi säger inte mer om det då.
Sen kan man ju säga vad de olika brandkurserna säger på om att taklägga
det.
Men
det kommer jag ihåg när jag gick heta arbeten, att det var ju väldigt mycket just, alltså det kretsade mycket runt takläggning.
Jajamän. Men sen där de inte tar i, alltså en gasolflaska, en sån stålflaska. Mm. Hela flaskan måste ju upp i en väldigt hög temperatur i höljet.
Ja.
Inom loppet av, jag tror det är 1,5 sekund eller någonting, så måste hela flaskan vara röd så att den kan explodera.
Ja. Gasol är ju, för att annars, ja men så är det ju, gasol är ju inte riktigt så farligt som många av de andra.
Nej, det är ju alltså, och så fort flaskan, jag kommer inte ihåg exakt temperatur det är nu, men det är typ mellan 100-150 grader någonstans. Mm. Om flaskan blir så varm, då skjuter toppackningen och så skjuter gasolen upp.
Ja, precis.
I toppen bara.
Ja.
Så att även om rummet brinner så står flaskan bara och brinner ur. Ja, i och med
den
att
exploderar liksom alla på det viset.
Ja, det kan aldrig bli av vad det nu krävs. Se att det kanske krävs 900 grader för att höljet ska
bli så pass
sprängas av trycket. Ja, då. Och då att flaskan blir 900 grader innan.
Innan den går. Nej, det går.
Det är ju en ganska extrem situation för att en gasolflaska ska explodera.
Ja. Jo, men så är det. Så är det. Sen är det ju inte trevligt ändå om den skulle stå och spöja ut där vid det. Men ändå, det är ju lite lugnare att hålla på med, absolut.
Det är ju ändå högt tryck i dem. Jag menar, ligger en flaska, du kör en flaska liggandes i en bil, som man inte heller ska.
Nej, precis.
Och den ligger med mynningen bakåt, en ny full flaska, du blir påkörd bakifrån, och att den löser ut, då kan du ju ha oturen, då har du ju flaskan rätt igenom ryggstödet.
Ja, men så är det.
Det är ju ett jävla tryck i dem.
Så det blir inte som Michael Bay's filmer? Det bara exploderar.
Nej,
det kommer eldklot.
Nej, jag kommer ihåg, när vi ändå är på gasol, så jag kommer ihåg, det var en brand på tågstationen i Borlänge. När jag kommer inte ihåg hur gammal jag var. Det här är många, många år sedan. Och då var det ju en godsvagn med gasol. Som stod i den här elden.
Ja, just det.
Och då sköt de ju hål på flaskorna på håll. Då, för att det skulle brinna ur och inte ha någon chans att explodera.
Nej, visst är det så. Nej, men så är det ju. Och har man gått till ett arbete med de här kurserna så pratar de ju väldigt mycket om just den delen där. Och det är ju det att det brinner bara ur, det exploderar inte på det viset. Det är inte som en acetylenflaska, det är ju mycket mer instabil.
Så att säga då. Det är den man använder för att punktvärma om man inte har kollarsar.
Precis. Ja, så är det. Så är det. Nej, men ska vi spinna vidare på smide kanske?
Där jävlar kommer jag få redigera bort.
Välkomna till Alkoholistpodden.
Det är därför man ser fram emot varje söndag. Det är för att man får dricka lite.
precis. Och sen så när man poddar klart, då sitter man bara och pratar för sig själv. Det är så super, man. Man rabblar bara standarder på stål.
Ja, precis.
25, 19, 24, 19, 22,
100. Ja, så är det. Ja, men vill ni nämna något mer när det kommer till smide? Har ni något så bra att tillägga? Eller just kontra stock removal, alltså det är väl inte så mer att täcka än vad vi har gjort egentligen?
Inte nej,
jag
kan komma alltså,
det är det väl inte.
Det är ju, det finns ju inga för- eller nackdelar med den ena kontra den andra, utan det är som sagt, det är två olika vägar till samma mål.
Ja.
Sen kan du ju göra olika, det finns ju mycket saker som sagt med smidet som du inte kan göra med stock removal.
Nej, precis.
Jag kan ju bara ta bort material med stock removal. Ja. Det är svårt att lägga till.
Ja, men så är det.
Ja. Du kan ju alltid svetsa ditt grejer, men mycket mer än att lägga dit en extra tång och sådär, det är ju väldigt svårt att göra liksom.
Nej, så är det.
Sen har du ju som sagt, det är ju vissa av de här väldigt höglegerade stålen, de kräver ju en helt annat approach om du ska smida dem då.
Absolut.
Där kanske man inte har det alternativet då, om man inte har väldigt mycket erfarenhet.
Nej, visst är det så. Det är lätt. Men, lätt
det får vi väl försöka få in någon som kan prata lite om också framöver. Hur det är att smida svåra grejer.
Ja, precis. Salem Straub.
Ja, precis.
Nej, men han, det finns ju några stycken som gör väldigt häftiga grejer med smide. Just inom bladsmide. Med, ja, rostfritt och så vidare och så vidare.
Och då är det alltså veckans pryl. Punkten där vi pratar om ett redskap som underlättar vår vardag som knivmakare, som vi vill lyfta upp och dela med oss av. Och jag kan väl börja då och ta ett sån banal grej som tandpetare. Det är faktiskt en grej som jag nog använder varje vecka till många olika saker, förutom att peta med tänderna med dem, som man är designad för att göra. Nej, men det är bara egentligen, alltså det är billigt med tandpetare, och det är många gånger när, speciellt om du ska städa upp vid till exempel limning, där du vill ha någonting och så vill du egentligen inte kanske använda det två gånger för att du bara smetar ut lim. Eller när limmet har torkat så använder jag många gånger tandpetare för att inte repa. Nu kan man ju använda mässing många gånger just mot stålen, men har det till exempel en smidesyta ut eller kvar och du vill ta bort lim, så kan du repa den så det blir märken. Men det är ju bara så här, ja, tandpetare är väldigt praktiskt att ha. Ofta när man behöver dem så är det så här, nu måste jag ha något litet för att kunna skrapa bort eller ta bort något med, och då funkar tandpetare alla gånger. Eller bara blanda två komponents epoxy för att dutta på små detaljer, så tycker jag tandpetare också funkar bra.
Absolut.
Och speciellt de som är bara spetsig på en sida och trubbig på den andra. Skitbra, skitbra grejer.
Specifikt, de är helt...
Ja. 500 stycken för 10 kronor, så det är liksom, det är bra ekonomi.
Varje tandpetare svarvar av ett redwoodträd.
Ja.
Det är därför de är så bra och håller kvaliteten.
Ja, precis.
Det är ekonomiskt. Ja, oj. Kling sa det här. Ja. Får du redigera lite?
Varsågod.
Ja, nej, men vad har jag som veckans pryl? Jo, filguide. En sån här återfunnen kärlek får man väl säga. Jag köpte en för ett och ett halvt år sedan. Någonting sånt, och använde den. Och sen har den blivit liggande. Och sen har jag glömt att jag hade den. Men sen nu körde jag lite den här Integral i veckan. Och skulle slipa in då för att passa in handtaget. Och den är ju helt ovärderlig, skulle jag vilja säga, för att få raka, ja.
En rak övergång.
Ja, men precis. Liksom en jämn övergång där du har liksom samma vad heter det? Ja, precis, en jämn övergång så att säga. Den är ju väldigt, väldigt bra. En
tight fog.
Ja, en tight fog, precis. Det är jättebra på alla sätt och vis. Så den behöver inte bara just vara för kanske en integral då, utan även när du kör ett vanligt, när du ska köra till tången så att säga, då var mot där du ska passa in ditt handtag, så är det bra för att få just raka avslut på grejerna då.
Jag har ju sett många som kör med den för att styra faserna också på mindre blad och sånt här.
Ja, just det, för att köra precis. Jajamensan.
Ja, du ställer in bandet lite från plattan eller vad det nu är, sen kör du med.
Jajamän.
Med filgrejerna för att få.
Den jag har, den kommer ju från Brisa, tror jag. Jag köpte den, om jag inte minns alldeles fel. Med karbidplattor då på. Och den var inte farligt. Jag tror jag gav 800 spänn någonting sånt för den. Så att det är inga jättepengar för den. Men det är väldigt väl värd investering, skulle jag vilja säga. För att underlätta vissa arbeten då.
Och jag har en som inte klarar, men som kroppen gjorde i aluminium. Och sen så har jag karbidplattor med botten som jag måste bara härda och borra ur då.
Mm.
Men det är lite som du säger, Jonas, och, alltså just för att passa in till tången och vill du ha en liksom sömlös övergång, så då vet jag att det blir rakt när du kan liksom lägga filen platt emot.
Ja, ja precis. Nej, men den är det är så här återfunnen, som sagt. Jag hade glömt att jag hade den. Jag hittade den. Och då testade jag igen. Nej, men det är jätte kanongrej faktiskt, måste jag säga.
Ja.
Mm.
Vad har jag haft nytta av då? Ja, en bra pelarborr.
Mm.
En stabil borrmaskin.
Mm.
Är värt så jäkla mycket.
Mm. Ja, men det är absolut.
Om man kan få tag i en prisvärd. De har börjat stucka iväg nu också. Det är väl högsäsong på de rackarna.
Ja.
Med de sista åren här.
Eftertraktat.
Ja.
Gammal Arboga eller någonting sånt får man ju miljoner för.
Arboga, Solberga.
Ja.
Asea. Är väl de som jag kommer på.
Ja, man ska...
Nej, men det är ovärderligt att ha en stabil...
Ja.
En stabil borrmaskin faktiskt överhuvudtaget. Att man kan, det är ingenting som wobblar och att det finns lite massa uppe och nere som hjälper dig att styra.
Nej, det är helt rätt. Det står faktiskt på min inköpslista. Jag har bara någon sån här skräpmaskin från Jula av något slag, och det är som du säger, det är wobblar och det hör sig och fan, små grejerna. Det bara trillar sönder, plasta skit rent ut sagt.
Ja. Nej, jag hade en sån, jag tror jag köpte en sån, jag tror jag hade en mek.
Jajamensan.
Ganska länge. Mm. Och den gör ju sitt, men så fort du har pressat den några gånger så blir den här.
Jajamensan, får du wobblet.
Hela axeln blir ju skev.
Hela skiten vibrerar och det har sig.
Ja.
Jag skulle säga där alltså, jag köpte ju en 80-talare. Alltså det är ju något taiwanesiskt då som typ Claes Olsson saluförde. Mm. Det är en bänkmodell, men det är ju alltså det som gjordes för 40 år sedan. Då var det ordentligt gott, så där är ju gjutstål med en ordentligt solid axel. Jajamän. Så det är så mycket tyngd på den. För det är ju det, som ni säger, dagens maskiner är så jävla mycket plast och det bångna och det går inte att lägga tryck på. Men jag menar, den här som jag har ju märkt, den har ju också en baksida, och det är ju liksom i bottenplattan. Men lägger man på tryck och liksom mäter man trycket du lägger på när det varit borra, så det är många kilon som är tryck.
Mm.
Så jag menar, är inte den bara stadig så kommer den bukta också, så får du inte...
Det är dag och natt, alltså. Jag ångrar att jag inte investerade i en ordentlig borrmaskin tidigare. Ja. Det är riktigt trevligt. Nej, men just som det där, som om vi kan hoppa in med en grej här också, det här med gamla maskiner. Käppach är det som Jula har, va, på många maskiner.
Ja, ja.
Det har ju vi en gammal planurik-tyvel också.
Mm.
En Käppach från, det måste vara 70-80-tal kanske, jag vet inte, någonstans. Mm. Och den är ju en rejäl maskin alltså.
Mm.
Ja. Ändå, för det var en liten så här, vad ska man kalla det, hobbymaskin, så är den ju rejält byggd, den väger ju säkert 100 kilo. Mm. Och är ju, den går som en klocka, det är en trefas, den är också guldvärd. Speciellt när man, som vi håller på med äggverktyg mycket, att man kan plana och slipa skärstålen själv då, så att de är...
Ja, precis.
För de var ju, är ju lite illa däran, men det är liksom inget som man inte löser.
Nej, det är helt rätt.
Nej, så gamla maskiner.
Det var bättre förr.
Ja. Men ofta så är de ju så konstruerade så att det går att byta allting också.
Ja, så är det ju absolut. Det är ju, och det tycker jag är så fantastiskt just när man är på sånt ställe som Evermål och som jag är på då. Alltså, du har ju alla de maskinerna som är där från, tar den tidigaste är från 1850 någonstans och den senaste svarven. Det står en gammal köpingsvarv där då som är från 1950 någonting sånt. Allting som finns där, jag kan inte just köpingsvarven, men allting annat som finns där, där finns ju alltså modeller och så vidare för att tillverka reservdelar in i minsta detalj till dem.
Ja.
Mm. Och det, men det går ju aldrig sönder. Alltså grejerna bara fungerar ju. Det är liksom det är så, det är gjort för att hålla. Inte som idag då att man köper och sen slänger man den när det går åt helsike då. Så att det var lite skillnad på grejerna för faktiskt när det gäller sånt.
Följer ni ett konto som heter Hobbymekanik på Instagram?
Ja, jajamensan. Jo, men det gör jag.
Det är några killar, jag vet inte om de har en förening, men de köper ju på sig och samlar ju nästan på gamla verktyg. Mm. Det är alltså, jag tycker det är så jävla charmigt. Ofta tycker jag gamla verktyg är så snygga också.
Oh, ja.
Så här, mycket turkost då. Jag skulle nog också kunna börja samla på verktyg.
Du får passa på att måla din hammare nu när den kommer.
Ja. Du får göra
den är snorgrön.
Som Alex Steel.
Ja, men jag blir haj.
Den vart ju lite charmig.
Ja, men det är jag faktiskt. Det blir jävligt bra.
Jag kanske får grävlingsansikte då. På,
ja, istället precis. För haj. Ja, nej, men så är det. Så är det.
Ja.
Ja, vad händer i veckan då? Är vi...
Jag kan väl börja då.
Mm.
Jag ska göra klart bokföringen och allt administrativa tråkiga. Sen så har jag en kniv som jag ska få väg lite illa fort här nu. En custom som ska vara en present till någon. Sen så ska jag börja beta av egentligen custom-listan. Som är liksom bara har... Jag har ju satt ganska lång leveranstid i och med att jag har tagit i backning för de här 100. Så jag behöver inte stressa dem och någonstans känna att jag skulle vilja kombinera att jag lägger upp på webbshoppen för att få lite dynamiskt då.
Mm.
Så det blir nog att börja på några customs och börja spåna lite på några knivar för att lägga upp på webbshoppen. Och kanske göra något på attackan från dig Patrik. Jag köpte ju M2419 i kärnstål och så. Ja, det är ju järn på sidan. Det är...
Ja,
nickel, ja, precis. Och göra något lite liksom för mig själv också och utmana mig och pressa mig för att göra något för liksom rensa huvudet och det har blivit ganska matigt med liksom produktion och samma sak. Så jag funderar på att göra någon liten happening av den och lite för mig själv.
Mm. Ja, kul.
Du då Patrik, vad har du för planer i veckan?
Ja, det är en bra fråga. Det beror lite på vad jag får för tid. Jag ska försöka, jag har lite blad jag ska härda. Har jag. Så det måste jag ta tag i någon måndag, tisdag här. Medan jag fortfarande har is i bingen.
Mm.
Annars måste jag åka hämta min is.
Det är så dyrt.
Jobbigt!
Annars... Jag fortsätter, jag håller på att göra finish på fler blad till webbshoppen.
Mm.
Men kör lite vart efter här. Och så som sagt, jag borrade ju lite skaft och sånt där idag som jag ska börja göra ordning. Så sakta men säkert, jobba vidare på det då.
Mm.
Jag har börjat lite på en, vi pratade om det lite löst i gruppen här förut, att jag vill göra, jag fick lite mer smak på det här med och göra den här Yanageban.
Ja, just det.
Eller just göra den här konstiga, den här Hamaguriba-slipningen då med skålad baksida.
Mm.
Är jag lite sugen på att prova att göra på en mindre kniv och se hur det fungerar. Men så det är lite så här testgrej som jag tittar lite åt. En rolig utmaning. Det är en väldigt speciell slipning.
Oh ja, nej, men visst är det. Men det är trevligt att hålla på med. Det är ännu roligare när man får till det.
Ja, gud ja. Mm. Det var väldigt kul.
Mm.
Sen det är nog ungefär det. Jag ska försöka, jag håller på och smider. Jag har en tacka som jag har hållit på med några gånger. Jag kör den en gång när jag håller på och sen får den svalna emellan, så gör jag lite små grejer och sen fortsätter jag på den nästa gång jag håller på då. Så, men jag avslöjar inget mönster än. ni får väl se vad som händer.
Spännande.
Alltid lite kul. Just nu som du sa, Jonas, att smidet tar ju inte så lång tid. Det är ju 3 minuters smide liksom för att sätta och dra ut den här tackan till till nästa fas.
Där kan man ju också se, om man ska nu hålla en skillnad på smide versus stock removal då, alltså, som sagt, det tar inte lång tid att smida ett blad och du sparar otroligt mycket material. Du behöver inte slipa så mycket istället för att ställa dig väldigt länge då. Och plus att du slösar material och slipar fram ett blad är att du smider det till form och sen är det färdigt. Du behöver bara slipa lite grann.
Och bara för flika in där, i och med att jag har ju nu klocka med också i min produktionskniv. Jag vet ju exakt hur lång tid det tar för att kapa ut och slipa ett blad. Alltså effektivt också. Mm. Och det är ju ungefär, jag skulle säga, gör jag en kniv så är det ungefär 20 minuter. Från att jag börjar från plattstål till att jag har kapat ut och slipat in profilen liksom. Så det är liksom förmodligen, för det får man ju lite uppfattningen av, där har inte jag erfarenheten, att kollar man så här så alltså det tar tid att smida, det är såklart vad man har för verktyg då, men jag menar 20 minuter, alltså det är ju ungefär samma tidsutgång fast jag tappar en massa material och det går, jag tror jag nog har högre kostnad på bandsågsblad än vad ni har i gasol.
ja visst är det så, absolut.
Framförallt så har du ju tapern.
Precis, plus att du kör ju, oftast kör man ju kanske flera blad samtidigt när du smider. Det gör jag i alla fall. Man står ju inte med ett blad, liksom tänder i chanfett blad, utan då kör du oftast 2 eller 3 eller kanske 4 då till och med, om man är liksom har vad man är inne då. Så är det. Så är det. Vad gör jag då? Ja, som jag sa innan, jag ska försöka faktiskt färda upp lite grann. Jag har den här Integral-kniven, lite trevlig sak. Lite damasksidor och nickel och äggstål och 26E3. Och sen har jag den här jättebunka/kniven. Och sen har jag lite knivar till lokala förmågor. Här faktiskt någon liten födelsedagspresent. Och sen även då till en kille här som bor i byn som jag ska försöka färda upp. Och sen har jag lite andra projekt också då, någon honjaki och med lite kan bli intressant faktiskt. Jag ska göra en näverskaft till den och ska testa att göra en näversaja till den också, hade jag tänkt. Jag ska se om jag kan få till det på något vis.
En flätad korg med andra ord.
Ja, men lite så. Nej, men jag ska göra lite annorlunda, hade jag tänkt. Det blir nog ingen flätning så, va? Men jag har egentligen lite material. Alltså jag har för små dimensioner på det materialet jag har för att få till det som jag vill det. Men jag ska försöka ändå se om jag kan liksom få till någonting som funkar.
Spännande. Ja.
Så att det ska bli jävligt kul, för får jag till det så är det ju någonting som man kan liksom ha till just när man gör näverskaften då, så tycker jag det kan höra ihop väldigt fint.
Spännande.
Så lite sånt och ja, vi får väl se vad det blir. Jag ska försöka färda upp så mycket som möjligt i alla fall denna veckan här nu, så att får vi se vad som händer.
Trevligt.
Härligt.
Då börjar vi bli klara då.
Ja, tycker jag. Vi lyckades döda 1 timme och 30 minuter denna gången också.
Ja,
du
ser.
Ja, vad fan, det är perfekt.
Men då kan vi väl säga, och någonstans, kom gärna in med tips och frågor till oss, så lyfter vi upp det i podden, och vi vill gärna liksom involvera er mer också. Precis. Ta upp de frågorna, och det får jättegärna vara tips också, eller om ni vill korrigera oss något på vad vi
ja,
säger.
Ja, men precis, allting vi säger är ju inte lag, eller? Eller det?
Nej, vi behöver ju inte läsa upp. Vi lovar ju inte läsa upp.
Nej, det är ju saken. Nej, men så är det ju.
Nej, men det är bra. Säger vi fel så skäll på oss.
Ja, precis. Sen är det ju inte säkert att vi behöver ta upp det i podden, men skäll på oss ändå.
Så kom gärna in med tips och frågor på direktmeddelande eller på vår Facebook och Instagram.
Yes.
Så syns vi om en vecka.
Kör på. Ha det gott.
Ha det gott.
Hej.
Hej, Maja.
Knivpodden. Hej.